Så där. Det är härligt att se att det försvinner en del platser när barnen går upp. Härligt att vi har sån rikedom med barnen i vår församling. Ja, vi har ju en barn kvar här. Det är fint. Ja, som förgyller vår tillvaro lite här inne. Helt rätt. Lotta heter jag, för er som inte känner mig, och jobbar som pastor här i församlingen. Och ska predika idag då. Vi har ju gått in i ett nytt år nu. Vi är redan inne i mitten av januari. Det går snabbt här. Men ett årsskifte. För många så kan ju det ändå väcka frågor som har att göra med hur man lever sitt liv. Eller hur man skulle vilja att ens liv egentligen ska se ut. Nyårslöften är en sån klassisk grej. Att man försöker sätta något mål för året som ligger framför. Och länge sedan jag gjorde det själv personligen. Så drömmer för nyåret, men mål hjälper ibland och ibland mindre. Men det rör ju vi i de här frågorna som har att göra med: vad är egentligen ett gott liv? Eller hur? Vad vill jag uppnå eller göra med den tid jag fått här på jorden? Och vad är viktigt på riktigt? Jag satt och slötittade lite på TV4:s nyårskarameller, om ni känner till det programmet, där de lite visar lite bloopers från TV4. Så. De intervjuar bland annat Agneta Sjödin, som brukar hålla till programmet men var bortrest då. Och rör ju vi de här frågorna, ja, men vad vill du att året framöver ska se ut och så. Hon sa en hel del grejer, men bland annat uttryckte hon att hon vill njuta av livet så mycket som möjligt framöver liksom. Och jag vet att jag stannade upp lite efteråt och bara tänkte: är målet med livet att njuta så mycket som möjligt av det? Är det ett bra riktmärke för hur vi väljer att leva våra liv? Predikaren i Gamla testamentet, han verkar ju ändå peka på att det finns någonting gott i det, något som vi gärna får upptäcka. Jag vet inte om ni känner till predikaren. Men han skriver bland annat så här i kapitel 3 och 12. Att jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda, det är en gåva från Gud. Jag funderar liksom när jag ligger på min dödsbädd. ett bra tag kvar hoppas jag. Men ändå blicka tillbaka på mitt liv. Är det liksom njutningen av livet som jag vill ha som måttstock när jag utvärderar mitt liv? Förstår ni vad jag är ute efter? Jag tror ju att vi har olika saker som vi mer eller mindre reflekterat använder för att mäta våra liv, om det är gott på något sätt. Vill jag vara känd som en person som verkligen njöt av livet? Delvis, ja, skulle jag kanske svara på den frågan. Tänk att vara en person som mitt i all sin möda, som predikaren pratar om, är känd för att jag glädjer mig över livet som man har fått. Eller hur? Det är ganska vackert. Men kanske finns det också andra saker som jag också hellre vill mäta mitt liv mot. Att ha som måttstock för att utvärdera. Det är väldigt svenskt att utvärdera allt, men alltså, det förstår jag menar. Att så här, mäta, lever jag ett gott liv? Hur många här har någon gång fått ett bluff-sms eller ett meddelande? Alla nästan. Eller ett telefonsamtal där någon försöker lura en på någonting. Eller hur? Det är rätt så vanligt i våran tid. Och ibland låter ju lögnerna väldigt trovärdiga, eller hur? Så. Och man känner sig ofta rätt så dum om man skulle köpa lögnen. Nästan, eller rätt så ofta när jag loggar in på min internetbank, så möts jag av ett meddelande som varnar för att det just nu florerar med falska meddelanden från banken. Ni vet om någon av ni känner igen det här. Men då, som då varnar för att ta inte de meddelanden på allvar. Så att det kommer inte från oss. Och jag tänker på det ibland som en bild av att jag tror att vi ibland skulle må bra av att påminnas om att det också florerar falska meddelanden på andra sätt i våra liv, i vår värld. Vi lever liksom i en tillvaro där vi ständigt på olika sätt bombarderas med meddelanden, med budskap då som kanske vill sälja oss ett gott liv eller ett tryggt liv, lycka och framgång till exempel. media av olika slag visar ju ofta sådana budskap. Budskap som då vill liksom berätta vad som är ett gott liv, men som i längden kanske inte alltid leder dit. Så. Jag tänker att vi ibland skulle behöva öva upp en sån liksom motståndskraft som vi kanske får träna oss på bluffmeddelanden av annat slag. Att ändå inte bara köpa allt rakt av som vi möts av, utan att ändå kritiskt fråga vart leder det här i längden. Så. Och också på olika sätt faktiskt kunna delta i samtal som ändå pågår i vår tid och i vår värld, där man frågar sig vad är ett gott liv? Det skulle vara en intressant fråga att ställa sina syskon, sina arbetskamrater eller sånt. Vad tänker du är ett gott liv? Vad är viktigt? Hur lever vi väl i den tid som är nu? Tänk att det ändå finns någonting gott att reflektera över hur vi lever. Så inte oreflekterat köpa allt som sägs. Man vill inte luras av bluffmeddelandena, eller hur? Och vi som följer Jesus då, han som vi tror, eller jag tror i alla fall, vill leda oss till större frihet, glädje och mening i livet. Vad skulle Jesus säga är ett gott liv? Vad är viktigt på riktigt när vi mäter våra liv? Ja, det får mig att tänka på det här tillfället då Jesus får frågan om vad som är det viktigaste budet. Kanske man kan översätta, vad är den viktigaste livsregeln man ska hålla sig till för att leva ett gott liv? Eller vilket riktmärke är det viktigaste att hålla utkik efter när vi navigerar genom livet? Vi kan läsa ifrån Markus 12, vers 28 och framåt, där den här scenen utspelar sig. Markus 12, 28, då står det så här. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Och den skriftlärde sade: du har rätt, mästare. Det är som du säger. Han är den enda. Det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. Ja, vad är det viktigaste att ta sikte på? Kanske kan det sammanfattas i detta underbara men ofta svåra ord, kärleken. Att älska Gud och älska sin nästa som sig själv. Tänk om vi på ålderns höst skulle liksom blicka tillbaka och utvärdera våra liv utifrån hur väl vi har älskat. Tänk om det är liksom en av de bättre måttstockarna man kan använda. Kanske är det den viktigaste måttstocken på hur vi lever våra liv. Kanske är det viktigaste riktmärket att navigera mot. Vår vision i den här församlingen är ju lite inspirerat av den här berättelsen. Se några kika på den där skylten igen. Står ju där. Att vi vill vara en församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen. En kärlek som sträcker sig eller tar sig uttryck i ord och handling i tre riktningar skulle man kunna tänka kärleken. Dels uppåt då, mot Gud. Jag tycker det är intressant när man läser ändå texten med Jesus då här som vi läste nyss. Så beskrivs ju kärleken till Gud som det viktigaste. Det är det första Jesus säger. Sedan kommer det nästa, att du ska älska det nästa som dig själv. Kanske är det för att den riktningen, alltså kärleken till Gud, på ett särskilt sätt vrider livet rätt, jag funderar på. Att Gud får ha platsen som Gud i våra liv. Och vi får vara de vi är, människor, hans barn. Kanske hjälper kärleken till Gud oss på ett särskilt sätt att vända oss från vår egen självcentrering till rätt tillbedjan på något sätt. Jag tänker också att kärleken till Gud ger oss kanske också lite bättre förutsättningar att sen faktiskt älska andra. Att älska i de andra riktningarna. För att älska andra, att tjäna andra, det är ju också ett sätt att älska Gud. Men de andra riktningarna är ju inåt, liksom till varandra, till familjen som vi är här i Citykyrkan, Brokiga Skaran. Men också till kärleken till sig själv är ju en inåt riktning. Så där några av oss också behöver växa i kärlek till sig själv. Och utåt till världen, till vår nästa, till våra arbetskamrater, klasskamrater, grannar, de vi möter på olika sätt. Eller hur? Och inte att glömma till skapelsen, tänker jag. Som vi har satt att vårda och som är i ganska stort behov av kärlek och omsorg. Så om kärlek är vad vi vill sträcka oss mot för att leva goda liv, då blir ju frågan hur växer vi i kärlek? Eller hur? Går det att växa i kärlek? Vad behövs för att någonting ska växa? Jag tänkte att vi skulle klura lite på det idag. Och lite utifrån bilden av en planta. Liksom, se. Bilder har ju alltid sina begränsningar. Så. Men Jesus använder sig ofta ganska mycket av bilder. Och att det kan ju lära oss en del ändå. Som vi kan fundera på. Har vi en bild, Pamma? Ska vi ta fram den kanske? Ja, men då kan vi skippa det. Ja. Det var inte helt bestämt, men jag har tagit kort på några plantor hemma som jag tänkte man kan ha som en bild på bilden så att man kan prata om det. Men vi kan börja prata och så kommer den sen. Vad behövs för att något ska växa? Låt oss filosofera kring den bilden. Det första som jag tänker är att det behövs ett frö. Eller? Oftast. För den här predikan så behövs ett frö. Och jag tänker att livet och förmågan att älska i grunden, det är ju en gåva från Gud, eller hur? Det är någonting som kommer ända utifrån. Så låt oss säga att fröet i den här bilden, det är Guds kärlek. Det finns en ordning i den kristna tron som jag tycker är värd att vaka över. Nämligen att allt börjar med Gud. Det börjar med vad Gud har gjort och vad han gör. Att Gud älskat oss och älskar oss. Så människor är vi faktiskt främst mottagare som erbjuds att ta emot det som Gud ger av nåd. Inte någonting som vi arbetar för eller förtjänar. Av nåd är vi frälsta, kända frasen från Efesierbrevet. Och sedan inbjuds ju vi att gensvara på det och ge vidare vad vi har tagit emot. Och denna ordning är ganska bra att vaka över ändå. Vi älskar för att han först har älskat oss, står det i första Johannesbrevet. Det är där det börjar. Och vill vi växa i kärlek, tänker jag det är bra att komma ihåg att det också börjar där. Det börjar med att Gud älskat oss. Det börjar med att vi tar emot Guds kärlek och låter det få slå rot i våra liv på olika sätt. Och det har betydelse ändå att vi lär oss att acceptera och ta emot Guds kärlek. Kommer en bild snart. Ja, det är ingen fara. Det är bara att jag såg på församlingen här att det blingar till på skärmen. Precis. Ja, men det har betydelse att vi lär oss att acceptera och ta emot Guds kärlek. Och att vi lever älskade av Gud. Och jag tänker att det inte bara är för vår egen skull det. För det första så vill Gud älska oss. Där har vi bilden. Jag kommer tillbaka till den. För det första så vill Gud älska oss. Jag tror inte att Gud liksom motvilligt försöker älska oss. Han vill älska oss. Så. Och för det andra så tror jag att om vi tar emot Guds kärlek och lär oss att ta emot honom. Så blir vi också en större tillgång till vår omgivning. När man vet att man är älskad, då skaver man lite mindre med sin omgivning. Att ta emot Guds kärlek som en gåva, det är också liksom att ta emot Gud själv, han som beskrivs som kärlek. För att kärlek i dess olika riktningar ska kunna växa till i våra liv, så tänker jag att vi behöver ofta återvända till där det börjar, att ta emot Guds kärlek. Att vi älskar för att Gud har älskat oss. Så. Yes, det här är mina sprätt ivägblommor. Den heter säkert någon fancy, men den är känd som sprätt iväg, för att de här är ju lite bebisar, eller någon kanske kan beskriva som tonåring där, men har inte riktigt frönen. Men den stora plantan, de sprätter liksom iväg frön, så man kan höra det liksom. Sitter i vardagsrummet så plötsligt så sprätter den iväg sprö. Mm. Som sen slår rot och blir en planta helt enkelt. Det roliga med de här bilderna är ju att alla de där var lika stora när de planterades i dem. Mm. Jag tänker det i sig är en bild. Kan ni gissa vilken som inte har stått i solljus? Alla skrattar. Den minsta. Alltså jag känner lite med den blomman. Oj vad den kämpar. Känner ni inte det? Men den har inte förutsättningarna för det. Och jag tänker, du ska få flytta till något bättre snart. Liksom. Ja. Ja, det är inte plantans fel, eller hur? Och så kan man också ibland ärligt få känna i sitt liv. Ibland har man inte de bästa förutsättningarna för att växa på det man vill. Så. De andra två har stått i samma fönster. Men vad är skillnaden där? Krukan, eller hur? Ja. Det leder mig till det andra som behövs för att något ska växa, eller hur? En jordmån. Mm. För att ett frö ska växa och bli en planta behövs det en jordmån där fröet kan slå rot. Kärlek, det är någonting som bara existerar i relation, tänker jag. Att Gud är kärlek, det är utifrån också att Gud är en familj. Fader, son och ande. Kärlek, det sker i relation. Och kärlek kräver liksom ett sammanhang för att växa. Så låt oss säga att jordmånen, det är våra vardagsliv. Våra sammanhang där vi finns. Där vi lever våra liv med de relationer som vi har och de människor vi möter. Det är liksom där kärleken har möjlighet att växa och bli större. Mm. Och om man tänker kärlek i olika riktningar, Gud, andra, skapelsen, så är ju också, tänker jag, kärlek till sig själv en form av relation. Eller hur? Man har en relation till sig själv. Där många av oss kan få må bra att växa i kärlek i det hållet också. I hur man möter sig själv, talar till sig själv, tar hand om sig själv. Men kärlek kräver gemenskapen och kärleken i våra liv växer ju i de relationer som vi har, tänker jag. I de sammanhang där vi är planterade i den jordmån som vi har. Och emellanåt så kan vi ju planteras om till nya sammanhang eller få lite större sammanhang eller vad man vill använda den bilden av som ger lite andra förutsättningar till att växa. Men det är ju här och nu som vi lever våra liv och de människor som finns runt omkring oss och som vi möter på olika sätt. Så man kan ju ställa sig frågan, vilka relationer har Gud satt dig att älska i denna tid? Finns det någon särskilt kanske som Gud kallar dig att älska i år? Sträcka ut en hand och bjuda in till gemenskap. Det tredje som behövs för att någonting ska växa, det tänker jag är ju, nu klumpar jag ihop här, vatten, näring och solljus, eller hur? Det behöver en planta. Och vad kan symbolisera detta? Det finns många bilder man kan dra av den. Jag tänker lite på livets skit idag. Livet är ju inte alltid enkelt, eller hur? Och inte alltid jättevackert. Har du inte upptäckt det än så kanske du kommer upptäcka det. Men det finns ju vissa händelser och vissa omständigheter som kan beskrivas som skitiga, eller hur? Men det är också ofta någonting som används som gödsel i, om man pratar plantering, i alla fall hemma hos mamma och pappa. Hönsskit i det fallet. Och jag tror att ofta så här svårare saker i livet kan ge kärleken goda tillfällen och förutsättningar att växa på ett annat sätt än när det aldrig skaver, eller hur? Exempelvis så står det att kärleken är tålmodig och mild. Det är från Paulus brev där i Korintherbrevet, kärlekens lov. Jag tänker att en av de farligaste bönerna man kan be är ju: Gud, ge mig tålamod, eller hur? För vad kommer hända då? Ja, men kanske att du får tillfälle att växa i det, eller hur? Så. Sen är Gud ingen marionist, vad heter det? Han är inte elak, så. Men vi får ju ofta goda möjligheter att växa i kärlek när vi till exempel utmanas att förlåta någon. Att välja att älska. Kärlek är ju ofta ett val. Och när vi möter svårare situationer i våra relationer bland annat, så utmanas ju vi ofta att praktisera kärlek. Att liksom bevara våra hjärtan mjuka och välja till exempel det som är bättre för någon annan. Så, att växa i kärlek. Och sen finns det ju omständigheter i livet som vi inte riktigt rår över. Bland annat solljus då, hur livet ser ut, som man inte riktigt rår över. Och det kan också vara en bild. Men kanske kommer den där plantan få flytta till lite ljusare tider snart. Då kommer det hända saker. Vet du. Och så kan det också vara i våra liv. Ibland kan det kännas lite mörkt och vara lite svårt att tänka att nu ska jag växa. Kanske är man mer överlevnadsmode. Men tider kan skifta. Och solljus kan göra stor skillnad. Det fjärde jag tänker man kan nämna vad behövs för att växa, det är ju stöd. Olika saker kan en planta behöva för att växa sig större. Det beror ju lite på vad det är för planta. Men den kan behöva lite pinnar, ställning eller skydd så att den inte äts upp av något annat. Vilket stöd kan kärlek behöva för att växa till i våra liv? Jag tänker att våra vanor av olika slag kan ju symbolisera ett sådant stöd. Vilka vanor behövs för att kärleken ska växa? Kanske beror lite vilken kärlek man är ute efter, alltså vilken riktning. Det kan ju vara till exempel att man väljer att lägga undan telefonen när man umgås med folk. Eller hur? Så att man är mer närvarande i samtal och ser varandra på ett annat sätt. Enkelt stöd för att kärleken kan få växa. Det kan vara att man planerar in att man ringer någon i familjen eller någon kompis varenda söndagkväll. För att kärleken till sig själv kan växa kan det ju vara att varenda gång man ser sig själv i spegeln att man säger någonting uppmuntrande och kärleksfullt. Det kan vara ett sånt typ av stöd. En femte sak som kan behövas är ju att för att någonting ska få växa till sig kan ju vara att man behöver rensa ogräs eller gallra i livet, eller hur? Livet är inte statiskt, det växer ju alltid saker i våra liv. Och ogräs har ju en tendens att växa lite bättre, tyvärr. Och där kan man fråga sig, för att kärleken ska kunna växa sig större så kanske vi behöver gallra i våra liv emellanåt. Så att kärleken får det rum och utrymme den behöver för att kunna växa och frodas. Och liksom inte kvävas av allt annat man kan fylla sitt liv med. Vi har ju en tendens idag, i Sverige i alla fall, att vi fyller våra liv till bredden på något sätt. Så att det knappt går ihop. Livspusslet som det kallas. Till exempel alla de här härliga fritidsintressena som man jonglerar med. Som är gott i sig själv. Och jag säger inte att man ska rensa bort allt sånt. Men man kan ju ändå ställa sig frågan om kärleken är det viktigaste riktmärket och måttstocken för ett gott liv. Behöver jag rensa något i mitt liv för att göra större utrymme för det att växa? För att relationer ska få ta plats. Det som djupare sett ändå ger livet mening och lycka i längden. Det kan vara värt att fråga sig. Sista grejen som kan vara värt att nämna. För att någonting ska växa så behövs ju tid också. Eller hur? Mm. Och Gud ger växten, brukar vi säga. Vi har ju möjlighet att ändå vara med och se vad vi sår i våra liv, vad vi är utrymme för och så. Men i slutändan så är ju kärleken, beskrivs ju som en av andens frukter. Det är också andens verk i våra liv. Så. Och vissa saker tar ju också tid. Ja, bilder är alltid lite begränsande, men det kan ju ändå tala någonting till oss. Så ni får fundera vidare på den här och se vad ni hittar för likheter. Om ni funderar på vad behövs för att kärlek ska växa. Men för att avsluta så tänker jag ändå att riktmärket att liksom växa i kärlek, som ändå på något sätt är en form av motrörelse mot vår tendens till självcentrering och så vidare, att så här sträckas ut till andra, söka andras bästa, det är ju någonting som bör utmana oss lite grann. Jag tycker det utmanar mig, jag som bor i ensamhushåll, som slipper alla de här vardagsgrejerna. Eller hur? Oj, utmanande det är sen att träffa familj. Där man inte riktigt kan gömma sig. Eller hur? Vilken utmaning. Ja. Det finns ju verk i livet som är god verk ändå. Växtverk, om man pratar om det. Och det är okej att livet verkar emellanåt så. Kan ju mycket väl vara andens verk i våra liv. Och jag tänker, tänk ändå om folk skulle säga om mig när jag kliver in i evigheten, att någon minns mig. Tänk om man skulle säga, jag känner mig alltid så sedd, älskad, uppmuntrad i Lottas närvaro. Oj, vilket bra liv det ändå skulle vara. Jag är ju inte där riktigt än, om du möter min familj. Men tänk ändå om vi kunde bli kända för vår kärlek. Tänk vad stort ändå. Det tänker jag ändå är ett riktmärke man kan ta riktigt emot, sikte mot. En av måttstockarna som kan ändå vara värt att mäta sitt liv med. Jag vill avsluta med Paulus bön i Filipperbrevets första kapitel. Där han skriver så här: min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, jag vill tacka dig för din kärlek. Tack för att du är en Gud som älskar oss på riktigt. Som söker oss och som vill ge oss mer av din kärlek. Och som vill hjälpa oss och leda oss till större frihet och glädje och mening också i våra liv. Och Jesus, jag ber att du skulle visa oss och hjälpa oss att leva våra liv väl i den här tiden. Du ser de utmaningar som vi har i vår vardag, i våra familjer, på våra arbetsplatser och så vidare. Jag ber Jesus att du skulle hjälpa oss att navigera i livet. Och jag ber att vår kärlek skulle få växa. Jag ber att du skulle hjälpa oss och visa oss hur vi kan älska dig mer, älska vår nästa mer, älska oss själva, älska skapelsen, Herre. Utmana oss i den här tiden att ge utrymme för kärleken, att välja det som är väsentligt och viktigt på riktigt, Herre. Kom helig ande och fortsätt ditt verk i, i våra liv, i vår gemenskap. Jag ber att vi skulle få bekända för vår kärlek. Amen.